Du lyssnar på Kamp, tredje delen i Amargi-trilogin av Pascal Wallin Johansson. Kapitel 1. Lo trycker händerna mot öronen. Ljudet är öronbedövande. Trots att hon pressar så hårt hon kan tjuter i hela huvudet. Det mullrar och viner ovanför henne och granarna svajar som om det vore storm. Ett riktigt oväder. Men det är det inte. Det är en polishelikopter som letar efter dem. Vidar och Amir sitter också med händerna för öronen, opkurad under samma gran som Lo. De kröp in här i natt. När de inte orkade springa längre gömde de sig och somnade av ren utmattning. Helikoptern väckte dem. Den flyger på himlen och skymtar mellan grenarna innan den försvinner ur sikte. När helikopterljudet avlägsnar sig tar Lo händerna från öronen och torkar svetten ur pannan. Helt otroligt att det kan vara smällkall vinter ena dagen och kokhet sommar nästa. Fast det mesta i Los liv har varit otroligt den senaste tiden. Som att hennes mamma sitter i fängelse dömd för mord. Att Lo blev inlåst på fosterhemmet Himmelsfrid där Gunvor och Gillis styrde med vidriga uppfostringsmetoder. Att hon lyckades fly därifrån med Amir och Vidar. Att de visade sig vara halvänglar, fick vingar och kunde flyga. Att polisen jagar dem för att skicka tillbaka dem till Himmelsfrid. Men det är inte bara polisen som jagar dem. Det är mannen med de isblå ögonen också. Fast han tänker inte skicka tillbaka dem till fosterhemmet. Han tänker lämna dem till någon som kallas mästaren. Och vad mästaren ska göra med dem vill hon helst inte tänka på. Lo lyfter på några grenar för att kunna se bättre. Det har ljusnat över den blå älven som rinner stilla. Inte ett spår av islossningen. Allt har blivit till vatten. Iskyrkan sjönk framför ögonen på henne igår kväll. Rakt ner i älven. Den smälte bort. Liksom dopfunten. Det var deras ingång till änglaskepnaderna. Nu kan de aldrig mer sträcka ut sina vingar och flyga iväg. Aldrig bli änglar igen. Hur ska de ta sig härifrån? Lo har ingen aning. Om de varit i Stockholm hade hon lätt kunnat orientera sig bland gator, hus och i tunnlar. I vilken stad som helst hade det varit lättare än här ute i skogen. Hur svårt det än känns så måste hon låta någon annan visa vägen en stund. Vidar. Nu får du visa vad du går för, säger Lo. Vidar stirrar dumt på henne. Va? Lo undrar om han är korkad eller om han bara letar efter ord. Mamma brukade säga åt Lo att hon inte skulle stressa dem som var lite blyga av sig. Ge dem tid att svara istället för att bli irriterad. Just nu är det inte direkt någon situation där de kan sitta och vänta. Men hon anstränger sig för att låta vänlig. Vi ligger rätt risigt till. Har du någon idé om hur vi ska ta oss härifrån utan att bli tagna av polisen?
Jag har gått skallgångskedja ett par gånger, säger Vidar.
Och? Lo hör själv att hennes försök att inte låta irriterad misslyckas totalt. Vidar blir knallröd i ansiktet och får inte fram ett ljud. Vad lärde du dig av det? Säger Amir och ler uppmuntrande mot Vidar. När Vida vänder sig direkt till Amir pratar han nästan utan att staka sig. Han berättar att de flesta som var med i orienteringsklubben brukade ställa upp när någon gått vilse i skogen. Ofta kunde det vara spårhundar med. Hundarna fick lukta på någonting som den de letade efter haft på sig, säger Vida. Kläder till exempel. Du glömde väl inget i Laurentias bil, säger Lo.
Nej, men...
Det räcker med att de får lukta i bilen, svarar Vidar. Där är det fullt av luktspår efter oss. Den förrädan, säger Lo. Laurentia spelade förvirrad för att lura oss. Hon ville bara byta ut oss mot den där gamla boken Gillis har.
Nej, det tror jag inte, säger Amir.
Hur kommer det sig då att hon hade med sig Gillis från Himmelsfrid när hon skulle hämta upp oss vid iskyrkan, säger Lo. Hon var antagligen bara snäll och lät honom lyfta en bit, säger Amir.